Storytel presenterar Albions skogar i Marion Zimmer Bradleys serie Avalon, tredje delen, inläst av mig, Kerstin Andersson. 21. Eilan återvände inte till Vernemeton förrän i mars, för trots Kaileans löfte om att få tillbaka sin son så tog det tag för henne att återhämta sig från chocken över att förlora honom. Så snart hon hade gråtit ur sig allt kom hon att förstå att även om hon fick honom tillbaka så kunde det inte bli samma sak. Efter några dagar slutade brösten att verka och då visste hon att någon annan kvinna hädanefter skulle amma honom. Någon annan kvinna skulle hålla honom till sitt bröst under de långa nattimmarna och torka bort bubblorna och trösta honom och skulle ha det ljuva arbetet med att bada den fasta lilla kroppen. Någon annan skulle luta sig över hans vagga och sjunga de vaggsånger som hennes mor hade lärt henne. Men inte Eilan. Hon kunde inte. Hon fick inte. För annars skulle allt hon genomlidit ha varit förgäves. Det proklamerades att översteprästinnan var sjuk för att dölja bytet. Och sent en natt fördes Eilan tillbaka till skogshuset och Dieda fördes iväg till sina utlovade bardstuder i Eiru. När hon någon gång återvände hoppades man att alla skulle ha glömt att det någonsin hade funnits två jungfrur över Nemeton som nästan sett likadana ut. Med Sinrik fortfarande i fångenskap var det förstås omöjligt för Dieda att söka upp honom, även om hon hade önskat det. Till sist tycktes Dieda ha förlikat sig med tanken på att gå i lära hos barderna i ett land som ännu aldrig hade påverkats av Rom. Det var först nu, när hon återupptog sina plikter som orakelprästinna, som Eilan insåg hur isolerad hon skulle vara i fortsättningen. Till en del var det ett resultat av den avskildhet som hade påtvingats Dieda genom bedrägeriet. Men det berodde även på hennes egen förändrade ställning. Eftersom det var hennes rätt, hedrade Eilan Kaileen, Eili, Mielin och unga Senara genom att välja dem som sin huvudsakliga uppvaktning. De övriga prästinnorna såg hon sällan, utom vid ceremonierna. Till och från i det förflutna hade skogshuset fungerat som en fristad för kvinnor eller barn i behov av omvårdnad, som till exempel Senara. Det var visserligen ovanligt, men det var ingen som funderade vidare på saken när en ung kvinna vid namn Lia installerades i rundhyddan bredvid örtskjulen, där besökare ofta fick bo, tillsammans med det lilla barn som ärkedruiden gett till henne att amma. Det var heller inte så förvånande att Kaileen ibland tog med sig det lilla barnet till översteprästinnan, under förevändningen att hon kanske skulle bli uppmuntrad av att få hålla i den lille. Efter den där första lyckliga återföreningen hade Eilan gråtit kopiöst. För det tycktes henne att Gavin, som ammades av Lia, på något sätt hade blivit mer Lias barn än hennes. Hur som helst tyckte hon att det nästan var ett mirakel att Ardanos hade hållit sitt ord, även om det var under hot. Hon undrade ibland hur Kaileen hade lyckats övertala honom, men vågade inte fråga. Av naturliga skäl orsakade hennes förtjusning över barnet att kvinnorna började skvallra. Men Kaileen vidtog försiktighetsåtgärden att anförtro sig åt gamla Latis, i största förtroende, att barnet tillhörde Eilans syster Mairi med okänd fader och att det hade skickats hit för att Mairi funderade på att gifta om sig. Inom en vecka hade historien spritt sig över hela Vernemeton, precis som hon hade förväntat sig. Men trots att det var en och annan som trodde att barnet var Diedas, så var det ingen som verkade misstänka att det var Eilans. Hur som helst blev pojken snart alla kvinnornas lilla älskling. Eilan kände skuld för den skada som drabbade systern och den flicka som hade varit som en syster för henne. Men de hade trots allt gått med på saken, om än motvilligt. Värre var smärtan över att inte kunna erkänna sitt barn, men det fick hon inte.